är klart och ordnat för oss. Om hur vi ingenting kan göra för att förtjäna någonting. Det finns ingenting i hur vi lever som kan påverka det Gud redan har gjort för oss. Han har ordnat frälsningsväg, han har ordnat nåden åt oss, och det är bara att ta emot. I allt annat i livet så handlar mycket om prestation. Att lyckas med jobbet, med familjelivet. Att balansera upp fritidsintressen och lyckas få till en karriärstege. Få betyg i skolan. Mycket handlar om att vi liksom ska göra, göra och göra. Men i tron får den där prestationen inte finnas. Utan till Gud kommer vi att få ro. Hos honom får vi vila. Hos honom får vi ta emot. För han har ordnat allt för oss. Men så är det den här att vi också ska göra saker. Att vi ska göra gott. Gud utmanar oss att vara med och tjäna, att göra det goda. Det är gott för människan att göra goda gärningar. Det är nyttigt för oss. Men frågan är med vilket motiv vi gör det. Och varför vi gör saker. Och det är lite där som vi ska hålla oss idag. För det jag tänker är viktigt att skilja på är om vi gör det för frälsningens skull. Eller om vi gör det som en respons till Gud. Handlar vi tjänande och så för att frälsningen ska bli min? Eller gör jag det som en respons på vad Gud redan har gjort? I första Korinterbrevet så talas det om att vi är en kropp som har fogats samman av Gud. Det står att nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en som han ville. Och vi alla delar och tillhör en och samma kropp. Viktiga delar som kompletterar varandra. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den, står det. Vi har fogat samman till Kristi kropp. Vi är Jesu kropp, vi är församlingen. Vi är fortsättningen på det som Jesus gjorde. Och vi ska föra vidare hans verk. Och vi har fått ett uppdrag. Innan Jesus far iväg till himlen och tar plats på sin tron så säger han: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför. Där har vi därför igen att Gud har redan gjort och därför får vi göra. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det var inte så att Jesus sa till dem: nu har jag ordnat det för er. Jag har fixat frälsningen för er. Ni kommer till himlen. Allt är klart. Nu kan ni gå och göra vad ni vill. Lägg er på stranden och glassa. Utan han ger ett uppdrag till dem. Han ger ett uppdrag till oss. Han ger oss något praktiskt och handlande att göra. Och i det här får vi vara med och tjäna. Vi får steppa in och göra hans verk. Inte för att förtjäna någonting, men som en respons på det Gud redan har gjort. Att ge det vidare till andra. Att vara del i Kristi kropp. Och vi ska sätta lite fokus på Paulus. Och när vi läser de här texterna så Paulus, han är ju en apostel. Han har en gåva som kanske inte så många av oss känner igen oss i. Men jag vill att du försöker tänka dig in i vad är min gåva? Vad kan jag läsa in när vi talar om Paulus? För jag tror att det här har med oss alla att göra. I mitten av 50-talet efter Kristus så i Efesos tror man att Paulus skrev ett brev till församlingen i Korint. Det som vi brukar kalla för första Korintherbrevet. Det här brevet är antagligen hans andra brev till församlingen. Och däremellan har han fått ett svar från dem. Det här gör ju att vissa delar kan vara lite svårförståeliga. Vad det är Paulus menar. Och vi behöver tänka till vad kan ha skrivits i de två föregående breven i konversationen. Och nu ska vi gå till kapitel 9 och första Korinthierbrevet kapitel 9. Och här tycks det som att Paulus har gått in i något slags försvarsläge. Efter vad vi kan ana är lite anklagelser. Man tror att de här anklagelserna är från Korinth och att de anklagar honom för hans syn på offerkött och så. Och i kapitel 8 så har han skrivit återigen, så här tänker jag, så här menar jag. Och nu i kapitel 9 så försvarar han sig ännu mer med hur han agerar, vad han gör. Och han talar om sin frihet som apostel, sin rätt till försörjning och varför han har valt att avstå från försörjningen från den här församlingen. Och nu ska vi hoppa fram till vers 19. Och här framöver så talar han om sina egna uppoffringar som ett exempel för alla andra troenden. Och då står det i från vers 19. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till alla tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som är underlagen har jag blivit som de som är underlagen. Fast jag själv inte är underlagen, för att vinna de som är underlagen. För de som är utan lag har jag blivit som en utan lag, för att vinna de som är utan lag. Fast jag själv inte är utan lag, utan Guds lag, utan lyder under Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt, för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet, för att även själv få del av det. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Och vi får vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad. För att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Paulus, han är driven. Han gör allt, han går all in. Och det som driver honom är ju passionen för evangeliet. Han har på riktigt greppat vad det innebär att vara Guds. Han har fått fatt på hur stort det är och nu vill han ge det vidare. Den passionen får honom att driva på att försöka sitt eget för att vinna andra. Och han anpassar sig för att vinna alla de han möter. Han blir allt för alla, för i alla fall frälsa några. För att några ska fatta vem Jesus är och att det där ska få ta på deras liv och förvandla dem. Och Paulus, han talar med ord som att han är tvungen, han måste. Det lämnar honom inget val. När han talar om sin kallelse att nå ut med evangeliet. Men det är ju ingenstans ett tvång från Gud. Utan han är drabbad av Guds kärlek. Det verbet som används i de här texterna handlar om någonting som pressas samman. Det är som när en motor skapar ett tryck som genererar energi och kraft. Och på samma sätt ger Guds kärlek i Kristus ett tryck som genererar motivation och kraft till Paulus, till hans passion för evangeliet. Och så jämför han sig med atleterna. Han talar om en tävling som pågick utanför staden Korinth. Efter OS så är det här den största tävlingen i det grekiska antiken. Och det är liksom en blandning av tävlingar där man tävlar i idrottsgrenar och som en liten slagerfestival. Det är liksom olika grenar man tävlar i och här tränar folk i månader, i år. Och det här för en segerkrans som vissnar. Och man tror att de pausade sina liv i flera månader för att enbart fokusera på träningen. Att de i flera månader valde bort ohälsosam mat och valde bort sexuella relationer. Allt för att vinna det här loppet. De gick all in. Och här är det som att Paulus säger till oss att ni ser ju vad de gör inför tävlingarna. Hur mycket de gör, tränar, lägger ner allt sitt eget. Och det är för någonting som vissnar bort. Det är för någonting som alla andra kommer glömma bort om ett tag. Det är ingen som kommer komma ihåg vem som vann det där loppet. Och hur mycket mer ska inte vi då kämpa, hålla ut, ha självdisciplin, gå hårt åt vår kropp när vi har en segerkrans som väntar på oss som aldrig någonsin kommer vissna. Och han har målet i sikte. Utan målet så hade det inte varit värt något för honom. För vem vill stå och boxas ut i tomma luften? Men han har målet, himmelriket. Och han vill ha med så många som möjligt på vägen dit. Hans mål är klart för honom. Kristus har gjort det klart och nu springer han mot det. Men det här är ju ett livslångt lopp. Och i Filipperbrevet 3, vers 12-14 så skriver han: inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Hela livet är vårat lopp. Och vi behöver ha målet framför ögonen. Och det är kanske lite svårt för oss att likna oss själva vid Paulus. Jag tycker det i alla fall. Jag har svårt att känna att jag någonsin kommer nå upp till vad han gjorde. Vem han var och hans gåvor. Vi är liksom lite olika typer av människor. Men han är ändå en enorm förebild. För den där passionen som han har, det som driver honom, det vill jag drabbas av ännu mer. Att Gud ännu kraftigare får komma med den där kärleken. Att det där får drabba. Så att det leder till samma ord som Paulus säger, att det ger mig inget val. Så att jag inte kan sitta still, att jag inte kan sitta tyst, utan Jesus måste få komma ut. Jesus måste få visa sig hur jag lever mitt liv och hur jag undervisar och allt. Att Jesus får vara i centrum i allt och vara drivkraften. Men för att få det där drivet, att få den kraften, så tror jag att mycket handlar om vad vi har för gudsbild. För beroende på vilken gudsbild du har så påverkar det med vilket motiv du gör det du gör. Om vi har en gudsbild som säger att vi tror på en hård gud, då blir våra motiv att vi ska få Gud att gilla oss. Om vi tror på en sträng gud, då blir det vi gör ett försök att få honom att tycka om oss. Att förtjäna honom. Om vi tror på en ond gud, då blir det vi gör ett försök att lugna ner hans ondska, att lugna ner hans vrede. Att vi kan försöka dra ner ondskan hos Gud. Om vi tror på en kramgod och körlande gud, då blir det vi gör, ja, vi behöver ju inte göra någonting, för Gud har ju redan gjort allt och vi är fria från allt ansvar. Men om vi istället har en gudsbild som säger att Gud har gjort allting klart. Vi har en Gud som är full av nåd. Då blir vårt motiv och vårt handlande en respons på det han redan har gjort. Om vi tror att Gud är en kärleksfull Gud, då blir det vi gör en kärlekshandling tillbaka till honom. Om vi tror att Gud är allsmäktig, då blir det vi gör ett tjänande av han som är värd all makt och ära i alla evigheters evighet. Och om vi tror att Gud är en givande Gud, då blir det vi gör ett svar på det uppdraget han har gett oss. Och det vi gör blir ett förvaltande av det han har lagt ner i oss. För vad vi har för Guds bild och vilken människosyn vi har i förhållande till Gud, det avgör med vilken ingång vi kommer till Gud. Våra avsikter med det vi gör och hur länge vi kommer orka stå ut i det vi gör. För Paulus, han jämför oss med atleterna. Han säger att vi ska gå hårt åt vår kropp. Och jag tänker att det där handlar mycket om att det är inte alltid de bästa dagarna när vi tjänar Gud. Vi alla har dåliga dagar och bra dagar. Det finns dagar när vi möter på motstånd. Dagar när vi inte har någon ork. Det finns de dagarna där vi kanske inte ser målet utan annat kommer framför vår syn så vi tappar siktet på vart vi är på väg. Att det förblindar det där målet. Men jag tror att vi behöver uthållighet när vi går med Jesus. Så mycket idag handlar om vad som känns bra och vad som känns rätt. Är det inte bra och det känns inte rätt, ja men då lämnar det. Men många gånger så tror jag att vi behöver vara uthålliga. Vi behöver fatta beslut om att jag är övertygad om att Gud har lagt ner det här i mig. Jag tänker stå fast. Och i det här finns det såklart en sund gräns. Vi ska inte bli utbrända. Vi ska inte förstöra relationer. Men jag tror det finns någonting att vara uthållig. I att stå kvar när det blåser runt omkring. Att lita på att Gud står kvar. Även när det inte känns så där superhärligt. Och också att gå in i uppgifter och se långsiktigt. Att se ur Guds perspektiv och inte mäta resultaten och hur lyckat det är utifrån världens ögon. Utan i det Gud har lagt ner i oss så får vi stå uthålliga. Och Bibeln är full av människor som har väntat enormt länge på bönesvar och på löften. Allt är inte snabbmat, utan Guds rike och Guds tid är en annan. Och jag tror att det där kan vara en ganska skarp kontrast till mycket i samhället idag. Och att vi behöver sätta vad det är att vara uthållig lite högre upp. Vi behöver se det större perspektivet och ha evigheten i tanken. Och så tror jag att vi behöver ge oss till Gud. För det är han som ger oss uppdraget. Vi är kallade var och en att i första hand tillhöra Gud. Att vara i hans närhet. Vara älskad av honom och älska honom tillbaka. Det är liksom grunden för allt. Varenda och en av oss är kallade att tillhöra Gud. Att vara hans. Och i det kommer det sedan som en konsekvens att Gud lägger ner saker i oss som vi får göra i respons. Som ett förvaltande av de gåvorna han lägger ner i oss. Som ett tjänande för det han redan har gjort och för att vi tillhör honom. Och i detta får vi olika uppgifter. Man brukar säga att förvaltare är bara ansvariga för det man har, inte för det man inte har. Och så är det också i Guds rike. Gud lägger ner gåvor och tjänster i oss som vi får gå med. Men vi kan aldrig påverka vad vi har och vad vi inte har. Vi kan be om det. Men vi får också förvalta det Gud har lagt ner i oss. Så tro Gud om att han har lagt ner de andra gåvorna som behövs i någon annan som vi får komplettera varandra med. Vi får göra så gott vi kan i det Gud sänder ut oss i. Och vi är bara förvaltare, för det är Gud som äger, det är Gud som basar, det är han som regerar. Och vi får hänga på i det. Så vad är då din uppgift? Vad är det som Gud har lagt ner i dig som han vill att du går med? Vi läste förut om hur Paulus beskriver oss som Kristi kropp. Och där står det att om alla vore en enda kroppsdel, vad vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen en. Och jag är helt övertygad om att vi har en viktig del allihop. Vi är komplement till varandra. Gud har inte skapat oss till att vara individer som klarar tron på egen hand, utan Gud har skapat oss till gemenskap, till att vara församling, till att leva livet tillsammans. Och vi har fått olika uppgifter för att hjälpa varandra och för att bygga upp församlingen. Kristi kropp tillsammans. Och i detta så tror jag att vi alla kan hitta våra egna delar, våra sätt att vara med. Och hur det får bygga upp. Vi ska gå långt tillbaka i Bibeln nu till andra Moseboken. Kapitel 17. Där står det så här att Josua gjorde som Mose hade sagt till honom. Och stred mot Amalek. Medan Mose, Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge som Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och la under honom. Och han satte sig på den. Sedan stödde Aaron och Hur hans händer, en på var sida. Så höll hans händer stadiga tills solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek med hans och hans folk med svärd. Josua, han stod på slagfältet. Mose, han var en bedjare. Aaron och Hur, de skötte det praktiska. De såg behoven, såg att för att det här ska funka, Mose behöver sitta på en sten. Han behöver ha sina händer upplyfta, men han orkar inte själv. Vi kan stå och orka med honom. Alla de här har fått sina namn nämnda. Alla är viktiga. Alla har sin uppgift. Och utan de här olika delarna där de synkar ihop sig med varandra så hade amalekiterna vunnit. Men de funkar i sina uppgifter och tillsammans lyckas de. Gör ditt, för du behövs i helheten. Och kanske är det så att Gud har lagt ner bönen i dig på ett särskilt sätt. Var då med och be och bygg upp församlingen genom bönen. Var med som förebedare och be. Var frimodig i det. Eller så kanske du är en praktisk tjänare som kan gripa in där det behövs. Som kan se behoven och hjälpa till. Eller så kanske du är en evangelist. Eller en ledare. Kanske har du en profetisk tjänst. Eller så kanske du är en lovsångsledare. Eller så kanske du är en sån där person som när man kommer in här i kyrksalen så bara slås man av hur välkomnad man är när man möter dig. Var då en som hälsar välkomna. Så att folk känner sig hemma och hittar sitt hem i församlingen. Oavsett vad Gud har lagt ner i dig så behöver du göra ditt. För Gud har lagt ner saker i dig som kompletterar oss andra. Och du behöver göra det uthålligt. Det är inte alltid så lätt heller att komma på vad det är just jag ska göra. Jag har testat mig fram mellan olika grejer och landat i vad min roll är. Och jag har fått den där passionen som driver mig, där jag känner att ja, men det är det här jag måste göra. För att Gud ger mig inget annat val. Jag har försökt titta på annat. Jag har stora drömmar om andra saker jag skulle vilja göra istället för att vara ledare i församlingen. Men varje gång jag försöker så är det som att Gud drar mig tillbaka. Och det där har gjort att jag har börjat tvinga min kropp till lydnad, som Paulus säger. Att när jag längtar bort till annat, då bestämmer jag mig att men det är det här Gud har sagt åt mig att göra. Och den där vissheten om att Gud har sagt till mig att gå hit. Man har inte sagt till mig att gå vidare än. Så många gånger under utbildningen när jag gick så fick jag erbjudanden om att ta olika tjänster i församlingar. Och varje gång så kände jag, yes, nu är det dags. Nu får jag äntligen jobba i församling. Men varje gång så var det som att Gud sa, jag har inte sagt åt dig att gå än. Och jag fick vara kvar. Och vad gott det har gjort mig att vara kvar i det Gud har lagt ner i mig. Och så skriver Paulus till sist. Vi ska läsa ur andra Timoteusbrevet 4. Han skriver i sitt sista brev när han sitter fången i Rom innan sin martyrdöd. Då skriver han i andra Timoteus 4, vers 7-8. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Och nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Och jag vet inte om ni reagerar på det, men jag tycker det är fantastiskt. För Paulus, han räknar inte upp hur många församlingar han har grundat. Hur många människor han har fått till tro. Hur många han har döpt. Hur många konflikter han har löst. Utan det han säger, det han lägger sin ära i, det är att jag har bevarat tron. Jag har bevarat tron och nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Hans motiv var rakt igenom rätt. Han sökte ingen världslig ära, ingen berömmelse, utan han gjorde det som Guds kärlek drev honom till. Han gjorde det som han kände inuti, att Gud pressar mig, Guds kärlek pressar mig, jag måste göra det här, det måste få komma ut. Den passionen gjorde honom tvungen till att plantera församlingar, att få folk att fatta vem Jesus är. Att få folk att fatta hur stor Gud är. Men han berömmer sig genom att säga att han har bevarat tron genom livets lopp. Och den där segerkransen, den väntar på oss också. Vi är på väg. Vi håller oss nära Gud och vi gör det vi upplever att Gud lägger i våra liv. Och där på slutet får vi ta emot den här segerkransen som aldrig vissnar. Och jag hoppas för mitt liv att när jag står där på den dagen så är det inte så att jag säger att jag lyckades vara pastor i så många år. Jag lyckades få församlingen att växa eller att jag lyckades stöpa så här många. Utan då vill jag säga att jag har bevarat tron. Och jag hoppas att det är så med er också. Att det inte är så att ni säger att jag evangeliserade för så här många och att så här många växte församlingen med, utan att jag har bevarat tron. Eller att jag välkomnade folk i dörren så bra så att folk kände sig hemma och stannade kvar i församlingen. Eller att jag gjorde så bra fika och gemenskap att där mötte Gud, människorna Gud i samtalen och jag fick beröm för mitt fika utan att det är att vi har bevarat tron. För det är det allting handlar om. Att Kristus har dött för oss. Att allting är klart. Att vi bara får ta emot och sen får vi vara med som en respons och bygga upp församlingen. Kristi kropp med det som Gud har lagt ner i oss. Som en respons, som ett tjänande och som ett förvaltande. Vi ber. Jesus, tack för allt som du har gjort. Tack för att du har gjort allting möjligt. Att du har gjort nåden gränslös och evig. Att var och en som kommer till dig får din nåd, får komma in i ditt rike. Och tack också Gud att vi får ge respons på det genom att använda det du har lagt ner i oss. Jesus, jag bara ber att du ska vara tydlig och klar med vad du har lagt ner i var och en av oss. Att du utmanar oss att stå kvar i det du har lagt ner. Och i den som fortfarande undrar vad är det du har lagt ner i mitt liv, så bara ber dig Jesus att du ska komma och uppenbara det. Att du ska komma in och bekräfta gåvor som du har lagt ner. Tack att vi får vara församling, att vi får leva livet tillsammans. Tack att vi är en gemenskap som behöver varandra. Jesus, tack att du är huvudet, att du är den som basar, att du är den vi får följa. Och att vi får koppla in i det som delar av din kropp. Amen.